og dit rige komme i vores, Jesus. Vi ber i dit navn. Amen. Tack Rebecka som är utrustad med alla möjliga gåvor i församlingen. Predikar ena veckan och lovsjunger andra. Vet inte vad jag gör nästa vecka. Tar upp kollekt kanske. Härligt att se er tillbaka från semestern, tror jag. Känns lite sådär koma. Alla andra är på semester, bara jag här är nästan förvånad att inte kyrkan har brunnit upp. Försöka hålla koll på den. Hörrni, jag ska predika om någonting jag inte vill predika om, men man måste ju ibland göra sådana saker också. Goda, nödvändiga gärningar har försökt vara lurifax och sätta som rubrik. Och jag hämtar en text från Kolosserbrevet, kapitel 1, vers 3 och lite framåt. Vi läser i Jesu namn. Vi tackar alltid Gud, vår Herre, Jesu Kristi far, när vi ber för er. Vi har hört om er tro på Kristus Jesus och om kärleken ni har till alla de heliga. På grund av hoppet som väntar er i himlen. Detta hopp har ni redan hört om i sanningens ord, evangeliet som har nått fram till er, liksom det överallt i världen växer och bär frukt, så även hos er. Från den dag ni fick höra det och lärde känna Guds nåd som den verkligen är, det fick ni lära er av Epafras. Intressant namn. Vår kära medarbetare som troget tjänar Kristus i vårt ställe. Han har berättat för oss om er kärlek i anden. Från den dagen vi hörde det har vi inte upphört att be för er. Vi ber att ni ska bli fyllda av kunskapen om hans vilja med all andlig vishet och insikt. Målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom. På alla sätt genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växa i kunskapen om Gud. Då ska hans härlighetsmakt styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Med glädje ska ni då tacka Fadern som har gjort er värdiga att få ta del i det arv som det heliga har i ljuset. Det finns ju mindre komplicerade texter. Paulus skriver ibland lite komplex teologi och man kan eventuellt placera in någonting av det där i den lådan. Men för att ge lite bakgrund till den här texten så ska vi förstå det att Paulus skriver den från en fängelsehåla. Det är Paulus mer fängslande brev. Hehe. Han sitter troligen, jag håller på att läsa en teologisk tegelsten där. Den författaren, man tvistar lite om är det Rom eller är det Efesus. Och den här boken jag nyss läser så sitter han i Efesus enligt N.T. Wright, teologen. Och jag kan ju troligen våga påstå att fängelsehålan där han sitter är lite annan standard än den som är här på Strandgatan i Vasa. Troligen sitter han i ett mörk håla där man gör sina behov i samma rum och man spolar inte ner det. Troligen har han blivit piskad innan han hamnar in i fängelse. Troligen finns det väldigt mycket sjukdomar, mycket basiller. Och Basiluskan har en bok som Liv tycker om att läsa om det hem, som heter Ingrid och Basiluskan. Så hon hoppar omkring också där inne i fängelsehålan. Troligen är han undernärd. Troligen är det ganska jobbigt för Paulus. Därför är det ganska anmärkningsvärt att den piskade, misshandlade, undernärde in i en mörk håla bland allt elände och skit skriver några av de mest optimistiska breven i hela Bibeln. Han skriver Efeserbrevet, han skriver just Kolosserbrevet och det som kallas glädjens evangelium, Filipperbrevet och Filemon. In i den fängelshålan så författar han några makabra teologiska utlåtanden. Han hade också hamnat i fängelsehålan med en ovisshet om att komma överhuvudtaget ut. För det han var anklagad för, det var berättigat till och med dödsstraff. Så man kan säga när han sitter där och fått lyckas få tag på någon papyrusrulle och börjar skriva ner, ska man säga att han nu lämnar efter sig ett testamente till världen. Man kan säga att nu vill jag få ner det allra viktigaste. För man kan nämligen säga att han är på sin dödsbädd. Och nu skriver han till en ganska ny församling där till kolosserna. Och därför är det ganska intressant redan från början att slå fast att mitt i denna omständighet och svårighet så kan Gud göra stora makabra saker. Alltså som Rebecka sa i min predik om förra söndagen, att Gud kan finnas med sin välsignelse då vi finns in i dödsskuggans dal. Nej, jag somnar än. Alltså, Guds kraft och majestät, den tränger igenom det mörkaste av det mörka. Och ett bevis för det är att vi idag kan läsa Kolosserbrevet, Filipperbrevet och bli troligtvis uppmuntrade. Jag menar, ordet glädje förekommer 20-tal gånger bara i Filipperbrevet. Glädje i Herren och så vidare håller han på. Så det är bevis på att Guds välsignelse, den tränger igenom det mörkaste av mörker. Det var en liten parentes. Men Paulus då, i början av detta brevet, så säger han ju någonting ganska intressant. Han säger att målet för kolossernas tro är att behaga Gud genom goda gärningar. Och jag vet, och jag satt på mig själv 2 säkerhetsbälten idag och lite munskydd för att försäkra mig om att jag ska försöka förklara den här tanken på ett icke jobbigt sätt för dina öron. Men lite jobbigt ska det ju nog alltid vara i församlingen. För jag vill ändå påstå, eller repetera mig själv, att Paulus skriver att målet med kolossernas tro, det är att de ska leva ett liv som är värdigt Gud genom goda gärningar. Hur tänkt på vad en god gärning är för någonting? Men god gärning fick ju Jakob uppleva här i församlingen. När Benjamin, hans stora rockstjärns förebild i Cryomite, kom fram, såg honom, bad för honom. Det är en god gärning. Ibland när vi tänker på goda gärningar, ungefär att bygga Eiffeltornet varenda morgon. Men god gärning, det kan vara att ge ett leende, en matpåse, en kram, en socialdistanserad kram. Men ändå. För ibland kan det tyckas som så i våra sammanhang att det kan vara lite tabu att tala om goda gärningar. Och vi är, och det med all rätt, nervösa över att vi ska bli lagiska och hamna i det här diket där vi tror att vi ska förtjäna vår frälsning. Och jag ska nog förtydliga det så bra som jag bara kan att det inte handlar om det. För naturligtvis kan vi inte med hjälp av våra handlingar förtjäna vår tro. Tron och frälsningen, din räddning, kan bara tas emot som en gåva från Gud. Men lyssna hur Paulus formulerar sig, och nu är han igång och kryptisk där från fängelsehålan, nu i Efeserbrevet kapitel 2. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Och det är Paulus igång igen. Först är vi inte frälst på grund av våra gärningar. Men när vi väl är frälsta så tycks det finnas ett hav av gärningar som Gud har förberett att vi ska utföra. De är inte frälsande, men som Luther formulerade det på sitt sätt, de kan bli frälsande för din granne. Guds hand behöver oftast bli synlig genom dig och mig. Guds hand blev för mig synlig första gången, och jag har sagt det 100 gånger, när jag satt på det kaféet här i stan och Rasmus F. Forsman kommer fram till mig innan jag är frälst och pratar med mig. Jag såg Guds hand i rörelse. Jag såg inte Gud, men jag såg Gud i en människa. Och det är så oftast gärningarna är. Människor får syn på Gud genom dig och genom mig. Jesus säger det så här: på samma sätt ska ett ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Och Johannes 14:12, den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör, och ännu större ska han göra, för jag går till Fadern. Ibland så citerar vi bara den ena versen i Matteus 5. Akta er för att göra gärningar för att människorna ska se er. Då har ni redan fått er lön. Men det är väldigt stor skillnad på att du gör gärningar för att ära Gud, istället för att du gör gärningar för att människor ska ära dig. Du vet nog när du gör dem, varför du gör dem, om du är riktigt ärlig. Men om du gör gärningar för att Gud ska bli ärad, då leder det till att människor som ser dig kommer närmare honom. Ibland tror jag vi behöver lite komma ur det österbottniska, vad det nu är vi inne i. Finländska, europeiska, västeuropeiska ägget. Kläckas ur det ägget och låta människorna se att vi följer honom. Jag säger det igen. Äkta goda gärningar, där du inte har något behov av att vare sig lägga det på sociala medier eller berätta det till mig. Du har bara behov av att vill göra det för att ära honom. Gör dem. För då gör du det inte för att frälsas, utan du gör dem för du redan har blivit frälst. Och det är lite skillnaden på dem. Hur vet man då om gärningen är från Gud eller inte, eller är för att ära honom eller inte? Nå, sätt nu det som tumregel. Behöver du berätta det till någon? Eller gör du det bara för att han ska bli ärad? Jag säger inte att det behöver vara fel, jag kommer återkomma till det lite senare. Det behöver inte vara fel att berätta det åt någon för den delen heller. Men du behöver inte göra det. För det räcker att han har blivit ärad. Vi fick ju ändå, vi fick egentligen två befallningar. Vi ska älska vår nästa. Vi ska också göra alla folk till lärjungar. En församling, en kyrka som inte gör sånt, så lever i olydnad mot Guds ord. Så vi som församling, så behöver vi tiden fråga oss, gör vi Guds befallning? Vi har en vision, det att vi ska vara ett center som gör lärjungar. Vi ska vara relationsbaserade. Lever vi så? Eller vad gör vi? Och jag har funnit det i mitt lilla bristfälliga liv att det varit svårt att göra lärjungar utan att göra gärningar. Så ibland behövs det en liten helig spark i vår bakända för att få igång oss. Så inte gå miste om allt som Gud har lagt ner i dig. Och det är en av mina min bön inför det här mötet, att det kanske finns det någon här inne som vi skulle kunna ge en helig spark i bakändan och katapultisera dig ut på gatorna och göra någonting med ditt liv. Eller, ursäkta mig, det Gud får göra någonting genom ditt liv. För mig har jag märkt, och när jag läser min bibel, jag tror det är samma bibel som du har, så tycks det vara så att en fungerande, växande tro på Jesus bottnar i en sund inställning till en förståelse av nåden och att finna Guds kraft att göra det som han har tänkt att man ska göra. Paulus skrev i början av hans brev att kolosserna ska lära känna Guds nåd som den verkligen är. Har du förstått hur nåden är i ditt liv? Fullständig. Kravlös, omfamnande. Börja där. Och jag ska nämna några stavelser om det med en liten stund. Jag vill påstå ändå att vår frälsning och allt som innefattas med den kan bara tas emot med nåd. Och som jag redan konstaterar, men man behöver tydligen säga den saken många gånger. Den kan inte presteras fram med gärningar. Filip Jensi, författare, säger så här. Att du kan inte göra någonting för att Gud ska älska dig mer. Du kan inte göra någonting för att Gud ska älska dig mindre. Det finns en evig kärlek som Gud älskar dig mer. Den finns och den pulserar och den bara väntar på att omfamna dig och ta tag i dig. Du kan bara ta emot den som en gåva. Men jag tror att en människa mår bra av att göra goda gärningar. Och nu börjar jag då ta en parentes igen och förtydliga mig. Det finns alltid, kommer alltid att finnas, trötta, slitna människor. Jag har varit trött ibland. Jag skulle idag vilja ge en riktigt enkel formel hur du ska leva ditt liv, som jag tror kan fungera. Jesus säger: kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Jag skulle vilja ge dig tvåstegsraket här. För det första, kom till Jesus. Och sen förbli hos Jesus tills han har fått fullständigt omsluta dig och fylla dig med all kraft, allt liv som du behöver. Och när jag samtalar med människor ibland så brukar jag använda ett uttryck som går så här. Vi ska göra goda gärningar med vår överloppsenergi eller liv som vi får från Gud. Den energi låter lite new age, men jag menar alltså den kraften som vi får från Gud, som det står i det, att när vi kommer att tro på honom, då ska från vårt innersta så ska vatten, levande vatten, flöda fram. Så är du trött och sliten, men kom till Jesus. Förbli hos Jesus tills du känner, nu behöver jag gå ut. För vad anden gör med oss, när han arbetar klart med oss, det är att han alltid vill ut. Han älskar så mycket människor, han älskar så mycket Vasa, Korsholm, Sverige, Norge och några länder till. Alla länder, förtydliga allt nu för tiden. Att när Herren har gjort sitt med dig, så kommer du att märka att nu ska jag ut. För du kommer att vilja gå ut. För det är aldrig fel att vara kvar hos Jesus. Ser du Marta och Maria? En var där vid Jesu fötter och andra höll på att städa köket och fixa och hade sig. Och Jesus säger att hon har valt den goda delen, alltså hon som var vid Jesu fötter, Maria. Ibland behöver vi välja den goda delen när vårt liv är lite tröttsamt. Och då är vi kvar hos Jesus. Men det finns en annan kvinna också, som vetar Jesu hår, tvättar honom med dyrbar olja och parfym, en årslön eller någonting åt det hållet, vad det är värt. Och då säger Jesus om kvinnan: denna kvinnans gärning ska man alltid komma ihåg och talas om henne framöver. Så det finns ibland positivt att vara med Jesus. Men det kan också vara positivt ibland att göra saker för Jesus. Jag vill säga det än en gång. Var kvar hos honom om du känner att din kraft tryter. För den kraften som du ska gå ut med, det är den som kommer från honom. Fyller dig, ger dig en glädje, en passion för den här världen, och så far du ut. Och så står det så om dig som är Paulus och Silas. Nu har de också kommit hit, de som vänder upp och ner på hela världen. Då du går med Guds kraft, inte med din kraft. Och Guds kraften kan du bara få från himmelen. Det är ingenting som du genererar med någon dynamo. Ni vet de här tröga sakerna. Man cyklar. Det känns att gå nästan bakåt när man använder dem. Så lyser det ingenting heller. Du ska inte använda din mänskliga dynamo. Du ska använda dynamis, kraften från den helige ande. Som du bara får när du är hos honom. Kan vi vara överens om det? Att du är hos Jesus. Men sen när han fyller dig med sitt liv och din kraft, då ska du inte bara vara kvar hos honom, utan då går du ut och gör alla folk till lärjungar. Och jag säger det så här. Då du är kristen. Eller, måste formulera mig på ett fint och vackert poetiskt sätt. Jag skulle döda en liten myt idag. Och det är att just att Guds gärningar ska enbart ha en negativ konsekvens för dig och ditt liv. Jag påstår så här, att när vi är frälsta, alltså kristna, har fått den helige ande, och gör då Guds gärningar i den helige andes kraft, nådegåvor och tjänstegåvorna i full fart, så är det som så, när vi går ut i den helige andes kraft, så gör den helige ande någonting med oss, att det bygger upp oss. Att vi kommer närmare Gud när vi gör gärningar för honom. Lite komplext, så jag hoppas någon gång ska förstå mig. Men min tanke är den i alla fall, att när du går i den heliga andes kraft så blir du inte enbart utpumpad och svag och dränerad och ledsen, som jag ibland är när jag predikar på måndag morgon. Utan den heliga ande gör någonting i dig i samma stund som din nådegåva har aktiverats. Ett exempel, när jag sitter och samtalar med människor ganska regelbundet. Och jag tror, och kanske inte alla har någon form av förståelse att det skulle kunna vara sant, men jag tror att vishet är en av mina nådegåvor. Så när jag sitter där ibland så säger jag saker och säger till mig själv i mitt huvud, oj Anders, det var bra sagt. Och sen märker jag att den heliga ande har talat genom en. Och jag märker det när jag samtalar med de här människorna, att, och de frågar mig ibland, Anders, är det inte tungt för dig att prata med människor hela tiden? Och brukar det vara så här, nej, svarar jag. Ni hjälper mig närmare Gud. För nu är nådegåvan förhoppningsvis med Guds nåd i funktion. Och när nådegåvan är i funktion i mig så drar den mig närmare Herren. Så när du är igång, om du är evangelist, eller nådegåvan att bota och be för sjuka, eller profetia eller vad du nu har. Sen du aktiverar den, så samtidigt som Guds rike går ut från dig, så bryter också det fram inom dig. Jag tyckte det var värt mer än men jag tycker halleluja nästan värt. För jag tror en sak vi behöver bara få en uppenbarelse för, att när du går i Guds tjänst så händer någonting av Guds liv inom dig. Klart vi kan pumpa ut och vi kan bli trötta, vi kör på lite för länge. Men vad ska vi då göra? Tillbaka till Jesus. Då sitter vi hos honom, så han än en gång får pumpa på och fylla på med sitt liv och sin kraft. Men jag vill ändå våga påstå att när vi går i Guds tjänst så får vi alltid själva någonting från honom. Sen du gör en god gärning för dina medmänniskor, så för du både hon eller honom närmare Gud, men samtidigt kommer du själv närmare Gud. Paulus beskriver det så här, att genom hans nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än alla andra. Och lyssna på det här, inte jag själv, utan Guds nåd som har varit med mig. Han säger vidare tidigare samma brev. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Och Jesus säger det välkända, minns ännu Maurits predikan över det här för ett år sedan, och minns ännu hans predikan. Det måste betyda någonting. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Så vad ska vi göra? Det är trögt och torrt. Jo, vi ska gå till honom. Då är vi hos Jesus. Så länge som det behövs. Jesus har ju inte bråttom. Jag menar, han ägnar viss tid att äta mat och fiska under den tiden han samtidigt han gör universum på nytt född, i princip. Så var din prioritet i ditt liv, tror jag, bör alltid vara först och främst, var nära Jesus. Låt hans liv bli ditt liv. Men samtidigt ska jag också nog vilja använda en pastoral helig spark i din bakända. Att verkligen aktivera det liv som Gud har planterat i dig. Gå i tro. Det är inte så farligt att göra dumheter ibland. Om de är i tro. Inte behöver du göra alla dumheter förstås. Men jag menar, ibland så behöver du ta det steget på vattnet. Som Petrus gjorde. Vad tror ni de andra lärjungarna tyckte? När Jesus sa, kom till mig. Men vad håller du på med, Petrus? Ska du ta ett bubbelbad här mitt i stormen? Men vad gör Petrus? Han tar ett steg. Som för världens perspektiv och synhåll kan vara med vad det idiotisk handling. Men vad händer? Jo, han går på vatten. Och när man har frälst i 22 år, eller kristen i 22 år, jag har alltid uppskattat med mig själv att jag är någorlunda barnslig i min tro. Jag vill bli ännu mer barnslig. Man får en galenskap från Gud och så går man i tro på att det ska hålla. Jag tycker i alla fall i någon form har det burit en de första 20 åren. Jag tycker det är fascinerande ändå, vill bara avsluta med det här. Jag har förmånen att ha en lifegrupp med företagsledare. Företagsledare som i våra ögon kan ha gjort ganska stora, eller i mina ögon i alla fall, har gjort ganska stora saker. Leder miljonbusinessar och har sig. Men funnit någon sån glädje och eufori i de här gubbarnas röster. Där de berättar åt mig att de har fått göra någonting för Gud, för en annan människa. Det är som att då har ingen, då spelar inte business, kontrakt, visioner så stor roll. När de har fått betyda någonting för en annan människa. Där Gud har fått arbeta genom dem. För någon annan. Och jag hörde samtalet bara för att möta med en broder, anonym mötesledare, som vittnade vad Gud har fått leda honom häromdagen och betyder någonting för en annan människa. Det är någonting glädjande i att känna att universums härskare kan och har glädje i att använda förfallna skapelser som du och jag. Men på nytt födda i Jesus Kristus. Till goda gärningar som han har förutbestämt för oss. Tänk om du kan få berätta om Jesus till någon annan människa för första gången. Tänk om du kan få ta hand om en fattig familjs tomma kylskåp och fylla det. Tänk om du får barnvakt åt en ensamstående mamma som haft 170 fulla dagar i rad. Det finns något att göra. Så när du väl har varit hos Jesus så kan du göra som Jesaja. Här är jag, sänd mig. När du känner att du är laddad med den helige ande. Du är väl andedöpt. Det finns möjlighet till det också. När du fått den helige andes kraft som vilar över dig. Då kan Gud använda dig till att göra en skillnad i den här världen. Du kan förvandla hela världen för en annan människa. Brukar Severin säga, den här fina evangelisten som vi har hit nu som då. Det spelar ingen roll vilken sorts gärning du har. Jesus förklarar tron som ett senapskorn. Väldigt liten, men kan göra en väldigt stor skillnad. Det spelar ingen roll om det är stor eller liten gärning vi gör. Och längtan. Eller ska vi säga så här, Guds ande ändå densamma. En del får kraft att göra det ena och det andra. Och det är inte så stor skillnad, försöker Paulus förklara i första Korintherbrevet där. Utan det viktiga är, tror jag, att det finns en helig ande som du kan leva i och av. För att göra en skillnad i den här världen som nog är rätt dyster emellanåt. Jag ska önska den här församlingen, du och jag, har en bön, det här livet, ganska många men det här är en av dem. Att när du har levt ditt liv, 100 år, 110, 50 eller 60, och du står inför Gud, det gör vi en dag nämligen allihop av oss, då ska jag vilja höra de här orden. Du tro gode och du gode och trogne tjänare. Då var du trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket, säger Jesus. Men det går inte att leva våra kristna liv att vi gräver ner våra pund. Och så tror vi att någon annan ska göra det. Tyvärr är vi duktiga på att göra det. Pund betyder alltså att man inte tar vara på de gåvor och tjänster som Gud har gett oss. Han har ändå förberett ett liv för dig och för mig. Jag tror, om jag nu får vara lite allvarlig mot slutet. Vill du höra meningen, du gode och trogne tjänare, så behöver du nog i alla fall vilja tjäna honom. Sen är det upp till honom om han leder dig någonstans eller inte. Du kan i alla fall inte somna om kvällen och säga bla 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 bla, snark, 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 och så hör du ingenting egentligen vad Gud vill. Det kan finnas människors eviga destination som Gud har tänkt att du ska vara med och påverka. Jag vet inte. Men jag har haft en tro i mitt liv sista åren att det finns 1000 människor i Vasa, bara i Vasa, som skulle komma till tro om det bara fanns villiga människor som genom goda relationer, som visar på Kristus i sitt liv och leva, ska få kontakt med de här människorna. Är du villig att gå om Gud skulle kalla dig? Är du det? Se på myran du late, står det i Ordsordsboken. Jag brukar säga den till mig själv ibland nämligen. Guds församling, vi ska vara hos Jesus. Mikael, får du upp den där sliden bara? Du har de punkt 1 och 2 i min teologiska uppsats. Vi ska vara hos Jesus så länge som det behövs. Jag vill betona den en gång. Och du blir inte mindre kristen av hur länge du är där. Om du ska vara där resten av ditt liv, då är det så. Så vi ska vara hos Jesus. Men jag ska också önska en bön som kunna formas i ditt liv. Att finns det någonting som Gud vill göra genom dig, så skulle jag vilja att du skulle kunna säga ja. Och jag skulle önska att du skulle kunna be en sån bön just nu. Vi har ju lite coronarestriktioner med sånt. Men skulle du vilja dela en sån bön med mig? Om du bara skulle vilja ställa upp dina fötter och lovsångsteamet kan komma upp och leda oss en stång. Om du bara vill säga till Gud den här stunden att här är jag, sänd mig. Så bara frimodigt ställ dig inom 5 sekunder på dina fötter. Ska jag bara be en bön och välsigna dig. För Gud behöver inte mindre arbetare, han behöver flera. Skörden är stor, men arbetarna är få. Så låt oss som församling först och främst gå till Jesus. Men om Herren en dag när vi är hos honom säger det finns en bror eller en syster, det finns en familj, en ensam, deprimerad person någonstans, då vill jag att vi som församling ska vara villiga att gå just till den människan. Herre Jesus, nu kommer vi till dig Gud som din församling. Du ser oss Herre, vi vill vara villiga Herre. Vi vill först och främst vara fyllda med ditt liv. Vi vill vara sända från dig. Och ska vi vara sända från dig Gud, då bör vi först vara hos dig. Och jag ber först och främst Gud att din församling ska bli fylld.